Hipp hipp hurra, det är dags för ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Och det här är nummer 244 i ordningen. Och veckans gäst är radioprataren, komikern, mediaprofilen och, ja, vad ska man kalla honom egentligen? Mångsysslaren, Fredrik Geniet Söderholm. Och innan vi dunkar igång veckans avsnitt så har jag ett litet announcement to make. Det är nämligen så här att veckans gäst är ett gratisavsnitt. Och just de här gratisavsnitten, de når ju ut till ungefär 20-25 000 människor runt om i landet. Och nu söker jag sponsorer till de här gratisavsnitten. Men varför ska man då sponsra Nemo möter en vän, kanske ni undrar? Jo, det ska jag berätta nu. Det är egentligen ganska enkelt. Jag kan nämligen lova att det inte går att hitta någon annan podd i min storlek som det är lika billigt att sponsra. Och varför är det på det viset då, undrar ni? Jo, det ska jag också förklara. Eftersom att ett samarbete med mig sker direkt mellan mig och företaget i fråga. Inga mellanhänder. Med andra ord, inga mediebolag, agenter, byråer eller annat som vill ha en bit av kakan. Så ja, ta nu vara på det här gyllene tillfället. Om ni är företagare och vill komma in i poddvärlden, då kan jag lova er att det inte finns något bättre erbjudande än det här. Kontakta mig på nemoidensnabla@gmail.com så tar vi det därifrån. Men veckans avsnitt då, Fredrik Söderholm. Det är ju lite speciellt att träffa Fredrik, för han är ju inte en kändis egentligen, men han är någon som många av er har önskat. Och vi har en historia ihop. Och ja, han är väldigt intressant och spännande. Och han är nykter och drogfri sen ganska nyligen, så det finns mycket att prata om. Och ja, jag tror att det här kommer bli väldigt kul att höra på. Framförallt om man är ett stort fan av Filip och Fredrik. För Fredrik Söderholm är ju liksom, ja, Filip och Fredriks närmsta hand, kan man säga. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där. Då blir jag jätteglad. Och vill ni mig något, ja, då finns jag som sagt på nemohedén@gmail.com. Och ja, veckans avsnitt och podden överlag nu för tiden klipps av Mats Palmgren och Samuel Rydén från PR Productions. Men nu ska jag sluta babbla. Nu dunkar vi igång Nemo möter en vän, avsnitt nummer 244. Gäst Fredrik Söderholm. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja! Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Fredrik Söderholm. Hej!
Hej!
Välkommen till min podcast.
Tack, jag minns en gång när du intervjuade, var det Filip eller Fredrik? Och du frågade, ska man intervjua Fredrik Söderholm? Och bara, han är inte alls igen, hur fan tänker du där?
Nej.
Hur fan tänker du?
Och det kanske är ganska talande för hur länge jag har spanat in dig.
Du har kört Robert Gustafsson, hur många gånger nu?
Robert? Nej, han har varit med en gång bara.
Va?
Ja.
Det känns som att han har varit med 4 gånger i din podd. Och att det alltid blir rubriker om att han... kuk kröp ihop till en liten sköldpadda när han gjorde, hade någon cykelrace. Han hade alltid den samma anekdot om hans kuk kröp in i kroppen.
Den anekdoten drar han inte i min podd.
Nej.
Ens. Nej. Så den kopplingen är ju sjuk att göra.
Ja, okej, okay. Jag blandade upp det med något.
Dock så jagade jag Robert i typ 5 år innan han sa ja.
Var det så?
Ja, han är inte så förtjust i intervjuer. Men det var härom veckan bara. Och då, det som blev rubriken då, det var ju det här, hans Palmespaning. Det är ganska dammig, man har sagt.
Ja.
Ganska gammal. Jag skrev så här. Vi kan liksom beta av det direkt. Geniet Söderholm, det här namnet. Det är ganska ocharmigt om det är påkommet av dig.
Jag önskar att det var det. Nej. Jag minns inte exakt. Jag brukar ibland tillskriva till Christopher Triumph. Lite taskigt kanske, för han kan inte alls vara han. Men jag har ett svagt minne om att jag jobbar på Stockholm Köpenhamn, TV-produktionsbolaget, med Breaking News och är researcher. Och då gjorde vi en t-shirt om dagen, veckan, eller dagens t-shirt varje kväll, som skulle ha någonting med dagens nyhetsflöde att göra. Och då ville vi ha en t-shirt med en bild på Leif Mannerström med t-shirten Sveriges mästerkock på. Förstår du?
Mm-hmm.
En bild på, ja. Och så lyckades jag på något sätt få ut en t-shirt till Smögen där han hade någon rökfrossa. Få honom att ta en bild och fixa en sån t-shirt på väldigt kort tid. Och så var det någon som lite ironiskt kläckte det liksom.
Men är det någon som ens kan bekräfta det här ryktet om hans välhängdhet? Eller ligger det bara i luften och skvalpar?
Ja, alltså det vill säga, det är källa Filip skulle jag tro. Det var någonting om att de var tvungna att undvika vissa vinklar när de spelade i Mästerkocken. För att hans gabardinbyxor...
Fy fan vad svagt alltså.
Avslöjade för mycket.
Ja, det är väl en svag källa. Men, det får, men det får vara.
Man ska inte kolla sönder allt Filip säger. För då blir det inget kul.
Nej.
Det är mycket man inte ska kolla sönder här i livet.
Mm, verkligen. Det är roligare också att tro än att liksom ja, tvivla.
Ja, verkligen.
Du var inne på det där med att jag har varit efter dig i många år till den här podden. Och vi kommer faktiskt återkomma till det senare. Vi kommer liksom gå igenom de gånger våra vägar har mötts genom åren.
Mm-hmm. Är det så många verkligen?
Ja, det är några.
Okay.
Och jag tror att du inte ens minns två av dem för att du var uselt skick då.
Aha, okej. Okay. Ja, spännande.
Eller hur? Mm. Det här med genier. För jag kommer ihåg när jag var i Göteborg med vår gemensamma kompis Kronlund. Och då refererade han till dig som geniet.
Mm.
Gör dina vänner det?
Alltså, nej, nej det, verkligen inte. Och jag tror att han är den enda som kanske gör det. Jag tror att det är bara för att det är färre stavelser. Mm. Det är bara skönare att säga en Söderholm. Han är bara lat, tror jag.
Mm-hmm.
Jag tror också att han säger med en rejäl gnutta ironi.
Men blir inte du lite glad när folk säger det? Okej, kom igen nu.
Jag menar så här. Jag har ju aldrig upplevt att någon säger det helt genuint. Och hade någon sagt det helt genuint, så visst, om någon tycker att man är ett geni så är det såklart kul. Men jag är högst medveten om att det är det ju ingen som tycker.
Det finns nog ganska många av dina följare.
Ja, men det, har ju, alltså, det är ett begrepp som har devalverats något fruktansvärt. Det slängs ju till höger och vänster om alla som ens tar sig vidare i första gruppspelet i På spåret.
Mm. Det är lika missbrukat som Filip Hammars klassiskt, kan man säga. Han säger klassiskt om nästan allting.
Ja, och...
Vad finns mer i samtiden just nu som någon har överanvänt för mycket? Spot of mind. Top of mind, kanske.
Vi använder ju jättemycket liksom i nekrikanska, som Frasse Levinsson på Nöjesguiden kallar det.
Mm.
Vi överanvänder... Det blir ofta så här när man... kommer på någon, eller inte kommer på, men man börjar använda någonting och så överanvänder man det tag och sen så släpper man det och går vidare. Länge var det ju kulor, att man tog kulor för saker och ting när man verkligen tyckte om något.
Problematiskt.
Har vi tackat det och det tillräckligt? Vad har vi på? Aura, storkukslugn. Det finns mycket i det mexikanska vokabuläret som har gjort sitt, egentligen.
Är det ert lilla kall i det här gänget att komma på mynta nya uttryck?
Negationsspråket var ju länge stort. Ja, men det är kul, och om man tycker att språk är kul så är det kul att leka med ord. Liksom.
Mår ni bra då när ni ser att folk tar efter det, eller tänker ni att åh, fy fan vad nördigt att folk tar efter det?
Man kan ju känna blandade känslor. Blandat förakt och ödmjukhet. Det är fint att folk tar efter, men också kom på något eget. Mm. Kan man känna.
Förstår. Midsommar var nyss här.
Mm.
Hur var midsommar?
Otroligt härligt. Jag hade privilegiet att bli bjuden till Gotland, till min goda vän Niklas Nemi och hans underbara flickvän Maja Alfredssons föräldrars, nej, mammas ställe i Bursvik typ. Otroligt. Ja, det hade verkligen allt.
Mm. Har du landat i liksom det här att umgås kring fylla och sådär? Och hur känner du i den just nu? Känner du trygg och stabil, eller känner du längtan och sorg tillbaka till det eller sådär?
Jag kände faktiskt inget... Alltså, när de satt där och tvingade i sig O.P. Andersson och grimaserade och drack vatten. Och gud vad äckligt, sa alla. Jag kände bara så här, vad fan håller de på med? Alltså, så här, det är ingen som tycker att det här är så nice liksom. Så mådde jag toppen bra på midsommardagen och var inte bakis. Så att, nej, jag kände faktiskt noll avundsjuka. Det är bara att man rundar av när det, man rundar kanske av lite tidigare liksom. Nej, det känns bara bra. Men vi vet hur provocerande det också är att när man att lyssna på folk som mår så jävla bra i nykterheten. Jag minns själv när man såg någon på liksom Malou efter 10 som hade slutat röka gräs och nu körde vätten runt. Det är vidrigt att lyssna på sådana människor. Men jag kan ju heller inte vara oärlig. Jag måste säga som det.
Jag tror också att det där nynyktra supermåendet är något som infinner sig i början. Liksom, och något som man gärna pratar om i början. Men sen ju med tiden så blir man nog... Eller jag har blivit mer nyanserad när jag pratar om det. Och jag tror att den nyansen kanske du har redan från början. Du verkar ändå kunna liksom prata om det. Alltså du ser det osympatiska i att hylla det så mycket.
Ja, folk vill ju inte veta av det. Folk vill inte höra.
Nej, nej. Och det såg ju inte jag när jag var nynykter. Jag bara så här, åh, det är så fantastiskt. För jag tyckte det var det, på riktigt. Ja. Men nu med tiden kan jag... Alltså jag mår ju piss ibland fast jag är nykter liksom. Så är det ju.
Ja, det är klart.
Men då var det bara så här, fan, jag slipper ändå den där skiten. Och då var jämförelsen så himla fint. Och då ville jag prata om det så mycket.
Hur märkte du att folk inte ville... Höra det då?
Alltså jag rasade ju följare på Instagram till exempel. Folk blev ju, alltså jag tror jag förlorade så här 1000 följare på 2 månader.
Oj jävlar.
Folk pallar inte.
Nej. Liksom. Nej, det är något med det där. Folk vill ju inte... Men det får väl de kanske att liksom ifrågasätta sina egna livsval och så här. Vad har de själva på med? Det kan ju vara jobbigt att liksom att fejsa det. Mm. Alltså, jag kan fatta det.
Mm. Jag tror att det också är lite så här... Det påminner lite om det här med bebisbilder. Att det är något som man kan uppskatta när man själv har barn.
Ja.
Det är liksom lite samma sak.
Ja,
det
blir exakt.
Som en vattendelare på något sätt. Liksom.
Man vill verkligen inte veta av det förrän man själv har varit med om det.
Nej.
Jag tycker det är kul att läsa om folk som mår bra för att de är nyktra. För jag kan känna igen mig i det.
Mm.
Jag kommer säkert tycka att det är kul att se... Nej, jag tror inte att jag någonsin kommer uppskatta bebisbilder på sociala medier.
Det var den gången jag fick näst mest avföljningar. När jag började pumpa min dotter på Instagram.
Ja. Ja. Jag förstår ju... Alltså drivkrafterna. Men man måste lägga band på sig. Det är som träningsbilder. Jag trillar dit också ibland, vi är bara människor.
Ja, så är det. Vi sitter ju på Nexiko, din arbetsplats. Tror du att så pass drogliberala chefer som Filip och Fredrik ändå är, har varit bra eller dåligt för ditt missbruk? Förstår jag menar? Har du kunnat liksom kaosa och göra bort det mer, och de har haft mer förståelse för att de är så öppna inför det än en sträng annan chef liksom?
Alltså det finns ju, jag tror inte att anledningen till att jag har fått andra chanser är för att de är drogliberaler, utan det är för att de är väldigt sympatiska och humanistiska människor som vill folks bästa. Sen så har jag ju fått åthutningar och repressalier också. Och nu är jag liksom villkorad. Min nuvarande anställning är ju villkorad på att jag är nykter liksom. Men sen såklart att så här högt till tak, ja, det är klart att det kan ju säkert spela en roll. Alltså, du får ju mer bekräftelse i den här branschen, upplever jag det som, om du har haft en 3-dagars bender och berättar om den på måndagen, än om du kommer och berättar att du har kört rygg och ben och ätit kvarg. Så är det. Och det kan ju vara kanske förföriskt för en ung, vilsen man utan fadersfigur att bli bekräftad i det. Kanske.
Men har det varit någon gång där antingen Filip eller Fredrik så här tar dig åt sidan och säger, vilket jävla skick du är, nu får du fan rycka upp det, för nu är det viktiga dagar här? Något sånt där samtal som sticker ut?
Nej, de är ju inte så konfrontativa. Men andra har gjort det så att säga. Och du kan du kanske är för att de har rapporterat, jag vet inte.
All right, vi ska köra en liten faktaruta som jag brukar ha i början av mina poddar. Det är mest för att folk som inte har stenkoll på dig ska få ett hum om the basics liksom.
Nu är det dags för en faktaruta.
Namn:
Fredrik Elias Björn Söderholm.
Ålder:
27.
Jag var 27 när jag blev clean. Bra ålder att bli ren.
Familj: mamma Gunilla, bror Max, katter, Alice och Nissan.
Yrke?
Ja, det är fan luddigt ändå. Det får fan tillstå.
Mm.
Det var ju någon som myntade begreppet skön kille på produktionsbolag med oklar kompetens.
Men stod inte det också på din Instagram-profil ett tag?
Ja, men det kanske gjorde det. Jag vet inte om det är Ola Söderholm eller vem det är man ska credda för det. Men det tycker jag ändå att det passar ganska bra.
Mm.
Jävligt svårt. Alltså, nu är jag redaktör på Alla mot alla till exempel.
Mm.
Och jag är med i Tankesmedjan som radiopratare. Så att...
ja. Ja, vi kan ju säga det. När jag kom hit till Nexeko så satt du med Emil Persson och Kristoffer Garpin och skrev liksom Alla mot alla manus.
Som då är en frågesport på Kanal 5 ledd av Filip Fredrik.
Exakt, mm. det kan vara en vanlig arbetsdag för dig.
TV, produktions... ja, jag vet inte, allt i allo.
Ja, mysigt.
Vill inte bli producent.
Vill inte bli Emil Persson.
Vill inte ha för mycket ansvar.
Nej, jag förstår. Bor?
Skanstull.
Mm, själv va?
Ringvägen 149B.
Bor du själv?
Ja.
Ja, stort.
Ja, fast också rimligt när man är 27. Men jävligt härligt.
Mm. Är det första gången?
Nej, det är det inte. Men det känns som att det är första gången det är lite grann är på riktigt och varaktigt. Det har varit så jävla hattigt förut. Liksom kort tid hit och dit och cykelförråd och andra hand svindyrt. Det här känns liksom stabilt första gången.
Paradrätt?
Då ska vi se. Det måste väl ändå vara någon slags ädelostpasta. Jag gillar ädelost.
Mm.
Och det är inget komplicerat alls, utan kanske tortellini, grädde och 3-4 kvibille trianglar med ädelost.
Mm.
The more the merrier.
Vem är din allra bästa vän?
Oj, jag tycker att det där är en svår fråga, för att det har lite grann fluktuerat. Ibland känner man att det är den, ibland så känner man sig jättenära någon annan.
Just nu då?
Ja, just vet jag faktiskt inte. Jag kan faktiskt inte säga att jag känner tydligt en person som är min bästa vän just nu.
Säger du så för att inte göra någon annan ledsen?
Nej, jag tycker det är skitlarvigt. Jag tycker man ska säga vilket barn man älskar mest och allt sånt där. Men jag bara känner inte jättetydligt just nu att någon är starkare än någon annan.
Det kanske kommer till dig under intervjun.
Ja, kanske.
Ja, vi får se. Vilken svensk kändis är du mest trött på att läsa om i media?
Johan Rabeus.
Va? Du vet inte så mycket om honom.
Nej, jag vet inte. Nej, försöker du?
Varför svarar du honom för?
Nej, jag vet inte, han var bara första namnet som kom upp.
Vänta
nu, vem är ofta då? Det är inte nödvändigtvis den som det står mest om, som man är mest trött på. Men någon som jag är helt ointresserad av som dyker upp. Man är helt ointresserad av allt vad kungligheterna håller har för sig.
Mm.
Kronprinsessan Estelle, eller vad heter du? Mm. Pissbarnen.
Så har du pissbarnet?
Estelle.
Pip.
Barn plus kunglighet.
Det och är där rök alla sponsorer i all framtid.
Det har jag aldrig haft med.
Nej, det är väldigt sant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Favoritplats i... Fan, jag hade blivit kränkt där om det där var för några år sedan. Favoritplats...
Hade du blivit det?
Du sa väl det, du har aldrig haft några.
Vadå?
Om sponsorer, sa du inte det?
Nej. Vadå?
Jag sa, och där rök alla mina sponsorer för all framtid.
Ja, dina sponsorer? Ja. Jaha, jag tror mera mina sponsorer.
Jag pratade om min podd.
Jaha, okej. Okay,
och då sa du såhär, du har aldrig haft några.
Jaha, det är klart du har, antar jag. Men jag har inte haft några.
Nej, det är sant. Nej. Då löste vi det, vad skönt. Så slapp jag bli kränkt.
Bra att vi redde ut det direkt. Så
att det ligger och puttrar hela intervjun.
Jag hade genomsyrat, förgiftat hela intervjun.
Favoritplats i Stockholm?
Det är nog mitt barndoms Gröndalen då. Jag är uppvuxen precis utanför tullarna. Ett litet samhälle med typ, ja, det var 7000 pers kanske när jag växte upp där. Det har blivit lite gentrifierat, men det är superfint. Mm.
Och sista frågan i faktarutan lyder: Sveriges roligaste människa?
Gud, ska man säga någonting som inte känns väntat? Det första jag kommer att tänka på är Jonathan Unge. Men det känns ju som att alla säger det nu för tiden, så vill man ha något nytt att komma med.
Du kan säga Robert Gustafsson.
Ja, men jag tyckte länge det. Jag har länge stångat mig blodig när folk har hackat på honom. I de här rummen har jag alltid förfäktat att han är ett komiskt geni.
Men jag tycker Unge hade ett jävligt bra svar där när Emil tog upp frågan.
Mm.
Det här med att han var ju roligast.
Ja, ja. Men ingen kan stå vid en bardisk som han kan och spela full och bara sätta jordnät i halsen.
Nej, jag håller med.
Men det är ett jävligt trött och gubbigt svar. Men jag kan inte säga Petrina Solange som menar det.
Okej, Petrina Solange alltså,
ja.
Nu är vi klara med fakta utan. Och ja, nu ska vi tuta och köra här. Jag har ju fått till det här. Jag har ju försökt att få till det här i perioder, kan man säga. Första gången var ju i samband med att jag intervjuade, om det var Filip eller Fredrik, och jag frågade dem om du var värt gäst. Och sa han, ja, han är ju kul och sådär, men han är ju ingen, känner du till honom?
Jag minns att Fredrik föreslog Henrik Krusvall, programledare för Landet runt. Har du haft honom än?
Smalt!
Nej, han är ju största vi har. Vet du hur många tittare Landet runt har?
Skämtar du?
Ja, det går ju alltså liksom så här söndagar 16-17 kanske så här på eftermiddagen. Alltså jag kan tänka mig att jag har en halv miljon tittare.
Jag tycker att jag har koll på kända människor, men det namnet har jag inte ens hört talas om.
Googla Henrik Krusvall när du kommer hem.
Får jag skämmas sen. Men vi försökte få till det här för drygt 3 år sedan, men då skrev du på morgonen, och jag citerar nu, du skrev: jag är lite skakig, har inte sovit någonting, det var en hård natt. Och så ställde vi in.
Ja,
minns du?
Det låter klokt. Nej, jag minns inte att jag skrev just så, men jag minns att det inte blev av. Jag kände också lite grann för din, så jag kände inte att jag hade någonting att berätta.
För det sa du också, tror jag. Du sa så här, det blir roligare i framtiden när jag har mer att prata om.
Ja.
Du var säker på din storhet redan då.
Ja, ge mig 10 år så det finns någonting.
Ja. Men på tal om minnen då, så ska jag nämna 2 minnen för dig nu.
Mm.
Så får du kommentera dem.
Mm.
Minne nummer 1. Jag tror det här var drygt 1 år sedan, kanske 1,5 år sedan.
Mm.
Du la upp ett Instagram-inlägg om att du var avtänd och mådde piss, eller något i den stilen.
Mm.
Och då kommenterade jag typ något sånt här. Jag skrev: inte riktigt värt dagen efter, va? Hoppas du är rädd om dig. Och då svarade du så här: jag kan alltid bli clean och starta en halvkass kopia av Värvet.
Oj, det var hårt. Ja, det kan jag inte. Jag kan inte påstå att jag inte minns det. Jag minns det när du säger det, men jag hade glömt det.
Mm.
Men nu minns jag det.
Mm. Jag kommer ihåg att jag skrev till dig då och sa att jag blev ledsen. För jag blev ledsen.
Ja, det förstår jag. Det var elakt sagt. Mm.
För det är också så, jag hade ju skrivit till dig typ 5 gånger innan så där, att jag tyckte du var svinrolig och ni är så sköna och jag bara beundrar er. Och så bara stampade du på mig.
Ja. Det är en person som går på defensiven och mår piss ju.
Mm. Och så vill man inte höra det heller när man är avtänd. Det fattar
nej,
jag också.
Nej.
Det är sista man vill höra.
Mm.
Men ja, det var minne nummer 1.
Mm. Ja, härligt. Bra start.
Hur känns det just nu?
Ja, men lite skamskönningar, absolut. Men jag förstår det mindset jag var då. Att det var provocerande kanske.
Mm. Mm. Minne nummer 2. Du bjöd in mig till din 25-årsfest. Ett Facebook-event, och jag blev så jävla glad. Jag tyckte ni var coolast i världen. Filip och Fredriks medialärlingar liksom, wow. Men jag vågade inte komma på den festen. Dels för att jag var nynykter då, och det skulle ju garanterat förekomma droger där. Men också för att jag var säker på att ni ändå bara skulle göra narr av mig om jag kom dit. Jag började liksom tänka så här: är det ens på riktigt? Var det ett prank? Eller bjuder han bara in alla sina Facebook-vänner?
Ja, just det. Fan vad hemskt om det var ett prank.
Mm.
Så onda vill jag inte tro att vi är. Men förekom det droger? Ja.
Mm. Bjöd du in alla på Facebook?
Inte alla tror jag inte. Men jag försökte väl tänka så här, vilka möten kan bli intressanta? Vilka människor har inte träffat varandra? Man försöker väl tänka lite så när man bjuder in till fest. Att det inte bara är samma gamla runkcirkel liksom.
Nej. För så där som jag beskrev nu, så är jag. Och jag kommer ihåg att nu bara för några veckor sedan, när jag hade varit en helg med Alexander Kronlund då, i Göteborg där, och jag såg att ni hängde dagen efter, kollade fotboll tror jag. Och det enda jag tänkte på då, det var så här: nu sitter de där gänget och frågar honom varför i helvete han hänger med mig.
Det är, ja, men det är frågan så... ställdes absolut.
Fan alltså. Fy fan.
Nej, men det vi sa var väl att
ärligt nu,
att ni var nöjda, att ni kände lite nöjda med att ni satt i tyst kupé och att ni inte skulle kunna hålla snattran. Det kan du tillstå att det var.
Ja, men ja. Jag har ju alltså så här med honom. Han är ju exakt lika skör och superreflekterande som jag är i allt jag gör konstant. Så jag har funnit någon där som är som jag i mitt huvud. Fast ja, i hierarkin är han 10 nivåer upp såklart. Men, men för mig är det bara så här, jag hittar någon som är som mig i huvudet. Och det är fint tycker jag.
Men funkar det då när ni umgås? Eller liksom...
men vi förstår varandra. För jag berättar ju allt för honom. Alltså den här tanken som jag hade om att nu tror jag att ni sitter där och skitar mig. Den säger jag till honom. Och då säger han det, men så är det inte alls. Du bara tror det. Däremot så tror jag att han sa, du sa någonting om att vad mysigt att kunna göra det för honom. Något sånt där.
Jag tycker det var jättefint att följa er resa.
Ja. Men i min skalle blir så här, du vet hur det är, pissig självkänsla. Man tror ju att alla bara snackar skit om den hela tiden. Och jag lever med det konstant och det är så jävla jobbigt.
Ja, men frågan är Om det spelar så stor roll om folk gör det.
Jag tror att det spelar roll när det är folk som man ser upp till. Ja. Jag har ju alltid sett upp till ett gäng liksom. Ja. Det kan jag hata mig själv för också. Alltså att liksom, att människor som inte behöver så mycket bekräftelse. Jag brukar faktiskt snacka här, återigen, jag brukar snacka med Kronlund om det, att han brukar ge den bekräftelsen till Schulman. Han ger honom den bekräftelsen och så tycker han inte att han får någon fin respons av det, för att han får så mycket bekräftelse igen. Och så hatar han sig själv för att han ger Schulman det.
Ja, just det.
Han behöver ju inte det, Schulman. Nej. Men så gör man det och så får man ingen respons och då blir man så liten liksom.
Ja, just det. Han är mätt.
Ja. Det här blir så hudlöst att jag bara sitter och ryser här.
Ja, men du är ju ansiktet utåt för hudlöshet. Det är ju härligt på ett sätt.
Ja, på ett sätt. Och på ett sätt är det bara att man gör sig själv till ett öppet sår.
Ja, men det känns ju, det verkar ju lite jobbigt att vara du. Men det är ju väldigt härligt i liksom dessa polerade Instagram-flöden att någon är jävligt hudlös. Det piggar ju ändå upp.
Där kom ett uttryck som ni använder mycket.
Ja, det är dags att mygga av det.
Ja, vad sa du?
Det är dags att mygga av det.
Ja, exakt.
Så jag har inte ett annat uttryck.
Nej, men så är det. Det är härligt och jävligt jobbigt. Men nu är vi klara med punkterna från det förflutna.
Okej, okay, ja.
Du överlevde ändå.
Ja, visst.
Det blev en bra fest, eller?
Vilken?
25-årsfesten.
Nej.
Inte?
Nej, det blev det faktiskt inte. Det slutade med att jag bråkade med min kille för att jag tog en E och glömde säga det till honom. Eller han märkte att jag var hög innan han säger det och det blev inget bra.
Nej. Så kan det gå.
Verkligen.
Du, är du född på SÖS?
Jag vet faktiskt inte, ärligt talat.
Du vet inte var du är född? Är det sant?
Nej. Jag förstår inte varför man ska hålla koll på det där.
Nej. Vad står i dina papper då?
Det vet jag inte. Jag har aldrig sett några papper.
Nej. Är du bekväm med att prata om din uppväxt och barndom? Eller tycker du att det är så här...
Jo, absolut. Men den har liksom ingenting spektakulärt i sig som jag tycker känns spännande att berätta om.
Nej.
Det kan jag ändå vara helt ärlig med.
Hur är känslorna till din far som stack? Han stack när du var 2, va?
Nej, jag var inte ens född.
Och... Just det, din bror var 2.
Ja, exakt. Och jag har ju liksom inga... Jag funderade på om jag skulle åka till hans adress som den står på ratset till min podd. Men så bara kände jag så här, jag känner ingenting för detta. Jag tänkte så här, jag ska åka dit bara för att det är content. Nej, jag måste ändå ha en genuin... villig att göra det, men jag bara kände ingenting.
Du känner ingen sorg, ingen ilska, ingenting?
Nej. Och det är så här, om jag skulle säga till dig att du har en morbror som heter Johan som bor i Skellefteå som drog innan du, och så här, vad känner du för honom? Alltså.
Fast är det inte en väldig skillnad på mor och bror och pappa?
Jo, men jo, det är det väl. Men ändå så här, det är ändå en person som aldrig, jag vet inte vad jag saknar liksom.
Nej. Men om någon har sagt till dig att du har en son som är 3 år, då? har du gjort då?
Om jag har en son som är 3 år nu, när fan skulle den ha blivit till?
Ja, jag vet inte, 3 år sedan.
Någon som har våldtagit mig i sömnen.
Ja. Men typ, du fattar principen. Jag menar bara liksom så här, ska allt gamla röjas bort? För det kan ju också vara så att om du träffar din pappa så kan känslor komma.
Men så kan det ju såklart vara. Men, och det vet man ju inte förrän man har testat. Men det jag kände var bara att jag kände inget driv till att göra det. Och det kanske kommer någon gång. Alltså framförallt tror jag, om jag skulle få barn själv, så kan jag tänka mig att jag skulle börja rota i den lådan på ett annat sätt. Men som jag känner nu så tänker jag bara så här, jag vet inte, vad ska det leda till? Jag tror inte att det kommer bli något så här Oprah Winfrey moment liksom, så här, halleluja. René Nyberg gjorde en dokumentär på TV3 som hette 45 minuter med min mamma. Hon hittade honom. Han liksom så här, knackig svenska, bott i Tyskland i 13 år. Han var liksom mest sur på att min morsa hade dödförklarat honom. Det var liksom inget fint, bra samtal de hade. Mm. Så jag vet inte, det hade ju varit lite spännande på ett sätt, men jag kände bara inget stort sug.
Vet du, din mamma skrev väl en bok också, eller hur?
Mm. Gunillas man försvann.
När släpptes den?
Minns jag. 2006 kanske.
Jag har ju ögnat igenom den då, inför den här intervjun.
Ja, lättläst som djävulen.
Får man säga. Gissa hur jag kom över den.
Storytell.
Jag fick den av Sorbas Newton.
Ja, okej. Okay. Ja, jo, men dedikerad, hoppas jag.
Verkligen. Han berättade lite minnen från er barndom.
Det finns en rolig passage där han skriver om vilka härliga fester de hade i Västerås, min mamma och min pappa. De spelade allt från Bowie och Creedence till Stones och Springsteen. Det är ett väldigt litet spann för allt från.
Det brukar innehålla lite andra där kanske.
Ja.
Lite, lite större spektra.
Ja. Vi drack allt från vin till jävla.
Ja, det är bra. Så om du skulle beskriva liksom en känsla från barndomen. Om du skulle välja en känsla som täcker hela barndomen, vilket ord väljer du då?
Oj, vad svårt. Men alltså, vad är ordet jag söker då? Tight. Liksom. Det finns inte ett ord som kan täcka in en hel barndom. Trygghet. Mm. Misär, nej. Jag vet, alltså, det är ett ord, nej det går, det tycker inte jag går. Det går.
Hur var du då som barn? Vilken typ av unge var du? Var du så här outgoing?
Nej, jag var ganska tillbakadragen och ganska blyg. Och lång och stark och bra på jumpa. Och innetofflor och lite plugghäst och pennskrin. Och lånade ut pennor åt folk. Och var sen med det mesta liksom. Men blev inte mobbad själv för att jag var liksom så lång och stor, så det var det ingen som vågade ge sig på mig. Jag var inte som värsta tönten, men jag var verkligen inte dugg cool liksom.
Vilket plugg gick du?
Jag gick i Gröndalsskolan och sen gick jag på Blommersbergsskolan heter det, i Gröndal. Mm.
Har du dejtat tjejer?
Nej.
Ingen?
Nej, och Garpin till exempel vet jag har ju liksom lapat mer fitta än många straighta killar. Jag vet inte hur gärna han vill att man pratar om det, men jag har ju aldrig riktigt tvingat mig själv så långt. Jag har väl liksom hånglat med någon på någon fest och så, men jag tvingade mig aldrig att liksom bjuda ut och så här, spela det spelet. Det kändes, nej, då var jag hellre bara en smygbög i celibat liksom.
Jag tror att det var en lyssnarfråga som vi kan stryka då senare och ta den nu istället. Om du har legat med någon kvinna. Det har du inte.
Nej.
När kom du ut och hur reagerade omgivningen?
Nej, men det var väl bara lite så här, varför har du inte sagt något typ så här. Det är väl ingenting. Och ska man bli shamed för att man inte har berättat tidigare också om allt när man väl har tagit steget. Mm. Det är så jävla sjukt.
Och jag kommer få en shame för det här för att du gör en grej av din podd.
Nej, men det kan man väl göra. Men folk jag tror inte folk menar något illa med så här. Vi som var bästa vänner försörjer ingenting. Det är inte det man behöver höra då liksom.
Nej. När var det?
Jag kommer inte ihåg exakt, men det var ganska sent. Alltså gymnasiet någon gång. Men jag gjorde också lite en grej av att inte göra en grej av det så här. Varför ska jag berätta, varför ska jag göra en grej av det? Det är ingen annan som gör en grej av att de är straight eller så här. Så att jag gjorde nästan en grej av att inte göra en grej av det, förstår du?
Före din tid kan man säga.
Ja, gick i bräschen även där. Men ja, det kanske var lite larvigt, men ja, det var så jag resonerade då.
Mm. Har du haft en längtan efter liksom det liv som du lever? Alltså, ville du jobba med media hela livet? Eller vad tänkte du om livet när du växte upp? Vad hade du för drömmar och mål och så här?
Jag tror att jag, när jag mejlade Fredrik Wike som första gången jag gick media i gymnasiet.
Är det sant?
Så skrev jag, antingen skulle jag vilja följa med Bruce Springsteen på turné eller jobba med dig och Filip. Det ser så jävla roligt ut.
Fan vad fint.
Och då blev det ju ja, det ena då.
Minns du om han svarade?
Inte exakt vad han svarade, men så här, hör av dig, tjata. En vacker dag kanske, stars are aligned. Sen så fick jag ett mejl bara så här. Jag och Filip ska göra en årskrönika. Vill du vara praktikant? Börjar imorgon. Mm. Jag bara, absolut. Släppte allt jag hade och resten är som man brukar säga. Men alltså när jag gick i grundskolan så visste jag nog inte exakt. Men det var väl så här, vi började låna kameror, göra jackass, kopior och så här. Alltid haft en dragning till att filma och så där. Köpte en, när vi cashade in farsans livförsäkring, när vi dödförklarade honom, när man var borta i 10 år, eller när man bara är spårlös i 10 år får man dödförklara någon, fick ut en pissig liten livförsäkring på kanske 50 000. Men då köpte vi en JVC-DV-kamera, så började vi göra egna kortfilmer i avbrorsen.
Mm.
Vilket jag tror var en jävligt bra, det satte igång grejer liksom. Fan vad kul det är att berätta med bild.
Hur kunde en sån film se ut?
Det var ju mest bara så här, två gäng som slogs och blodet sprutade. Kastade in en docka från något.
Briljant.
Det var ju alltid bara våld och någon knarkuppgörelse som går snett och folk som skjuts. Och grovt språk liksom. Vi var ju bara killar liksom. Allt att man skulle spela liksom så här maffialedare och så här, klä ut sig i för stora kavajer, och det var ju väldigt pajigt. Men det är mysigt att se tillbaka till idag.
Mm.
Ibland kunde det också bara vara att min brorsa satt och tryckte i sin tomat och tills han fick liksom spyrreflexer.
Mm. När du tänker på hur du kontaktade Vikingsson för många år sedan där, minns du den grejen som fan var fint att du gjorde det, eller är det någon slags skamsköljning i det?
Nej, någon skam är det väl inte. Jag minns att vi skulle göra någon så här rörlig bild, något arbete, så sa jag så här, vi skulle behöva en känd person. Det hade piggat upp ändå. Och så var det någon Svante som bara, men jag fick Vikingssons nummer. Jag bara,
att de sa inte det hade piggat upp.
Nej, det sa vi inte. Det hade varit bra för den här produktionen.
Ja,
och så sa Svante, jag fick Vikingssons nummer. Och så här, men ring honom då. Nej, jag vågar inte. Så ringde jag och så bara, så var han på.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
På Systembolaget i Bromma. Och så bara, ring upp mig om 5 minuter med dina bästa frågor. Samla dig lite. Och så ringer jag, bara, men kan du inte komma hit istället? Okej, och jag är ju pappaledig. Så visste jag väl det då. Det tror jag var en jävla tur. För en telefonintervju är svårt att göra avtryck på.
Mm. Det är väl typ det finaste med dem. Att de liksom inte gör en skillnad på folk och folk. Och liksom så här, jag kommer ihåg det alltså, så väl att efter Kungen av Tylösand, när livet bara rasade och det var liksom domar och skit och knarket kom in på allvar, alltså livet bara rasade och ingen ville ta i mig med tång, så kommer jag ihåg att jag var på en så här Vem kan slå Filip och Fredrik inspelning och jag mådde så pissigt, för jag bara, mitt liv är ett fucking helvete liksom. Och då gjorde de typ så här en skön grej av att jag var i publiken och bara, fan, Nemo idén och Kungen av Tylösand är här och fan, då var så här, lyfte mig och var så här snälla liksom.
Mm.
När alla andra liksom inte ville ta mig med tång.
Mm.
För att jag var som persona non grata deluxe. Mm. Liksom. Och det måste man ändå ge dem på något sätt.
Ja, verkligen. De är väldigt, väldigt bra på att se människor och lyfta dem. Och...
Mm. Verkligen. Du, hur många år tog det från det här mejlet då tills du faktiskt fick jobba med dem?
Så här var det, vi gjorde den här grejen i plugget när jag intervjuade honom på våren 2010 kanske. Och sen på vintern där så skulle de göra årskrönikan. Så det var väl liksom ett halvår.
Mm. Det var det första jag gjorde med dem.
Ja. Då hade jag liksom turen att få bli innehållspraktikant. Många som blir praktikanter får ju så här, koka kaffe och så. Men jag fick liksom leta roliga grejer och direkt komma in på innehållsspåret och visa att jag så här, hade blick för det. Det tror jag var jävligt lyckat för mig.
Och vad var det? Det var de sammanfattade året och du skulle bara hitta sköna klipp då?
Ja, precis. Roliga saker som har hänt i år. Så här, no, I don't think so. Mannen. Någon fet unge i Filippinerna som rökte som var 2 år gammal. Och bara så här, gå igenom tidningsklipp och liksom så här.
Det är många subtila små pikar mot barn här. Och kommer så här.
Nej, men det var en tjock, tjock unge som såg ut som en kommunpamp. För han rökte cigarrer och var 2 år gammal. Och var väldigt tjock. Han var väldigt gullig. Mm.
Med risk för att det blir mycket Filip och Fredrik prat så vill jag nog fråga, om du ska beskriva din relation till dem båda, och deras styrkor och svagheter som personer. Om du får börja med Filip.
Filip är en väldigt, väldigt varm och väldigt inkännande person som är otroligt generös och rolig att vara med. Och jag vet inte, kanske lite mindre chefig än Fredrik. Men otroligt bra på det han gör. Och han ger en väldigt mycket bekräftelse när man levererar. Liksom. Mm. Och man älskar den bekräftelsen. Mm. För att man tycker att han har en briljant hjärna. Och när han tycker att någonting man själv gör är bra så tycker man att det är asfett liksom.
Mm. Mm. Vad skulle du säga att det är sämsta med honom, om du måste säga någonting, något som är jobbigt med honom?
Ja, men han är inte alltid så jätteförberedd och kommer sent och har inte kanske läst igenom manus och sådär, så det blir mycket ändringar i sista sekund och man får liksom alltid vara beredd på att omkullkasta allt. Men det är också en styrka att prio ett är alltid att det ska bli så bra som möjligt, även om det innebär massa mer jobb. Så det är både en svaghet och en styrka.
Mm. När jag intervjuade honom så pratade han ganska öppet om att han, men det bästa han vet i livet är liksom fortfarande att liksom, ja, men fucka ur och men sitta i poolen och med kompisar och nej, men dra cola. Och det var ganska öppen med. Och det har han varit liksom, att han i USA kör droger och så. Och det är liksom ingen hemlighet. Därför frågade jag dig, minns jag, när du blev clean, om det fanns någon sorg hos honom att han förlorade en festkompis. Kommer du ihåg att jag frågade dig det?
Nej.
Nej.
Det missade jag faktiskt inte. Var
det
någonstans?
Jag tror att jag frågade dig det. Nej, men det var någon på Instagram kanske. Ja, men skitsamma. Fanns det tror du?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror ändå att han har tillräckligt många drinking buddies. Mm. Så att jag tror att han kan ha och mista en faktiskt.
Okej, ris och ros till Wikingsson.
Wikingsson kan vara fruktansvärd i sin ton i text, i mejl och sms. Inte alltid medveten om, tror jag, om hur det landar. Kan låta fruktansvärt barsk och kall och otrevlig. Men alltid supermysig när man är i samma rum som honom. Och extremt snabb hjärna och rolig och aldrig tråkigt ett samtal med honom. Mm. Alltså en av få människor jag träffat i mitt liv som det aldrig står still med. Och man kan alltid liksom, det finns alltid något där. Mm. Plocka upp. En av de smartaste personer jag träffat, tror jag.
Mm. Fint. Mm. Ska vi prata lite knark?
Ja, om du insisterar.
Nej, jag är nyfiken på din första kontakt med din huvuddrog som var kokainet.
Mm.
Berätta.
Jag bodde i LA och jobbade där och blev bjuden på någon, en liten lina, och jag tyckte väl att det var ganska härligt, för jag var lite ensam där, minns jag. Gjorde research för ett program och bodde liksom lite i utkanten av stan och så här. Inte helt lätt att vara själv i LA liksom. Det är ändå en stor stad och inte helt bekväm med mig själv, och då var ju kokain var ju ett fantastiskt sätt att våga liksom approacha främlingar.
Mm.
Underbart.
Första gången jag provade min huvuddrog, då var det så att då kände jag så här. Jag kände så här, det här är fantastiskt, så här vill jag alltid må. Men jag kände också att det här kommer någon gång att bli ett jävla problem. Jag kände det direkt.
Mm. Men du kollade också?
Nej, det var en... jag brukar inte vilja nämna det i offentliga sammanhang, för att det känns som att... Det känns bara romantiserande på något sätt. Att jag har sånt problem med att prata om droger i någon positiv aspekt alls. För då har jag fått lära mig från vissa andra att då kan det vara folk som lyssnar och bara tar med sig det lilla positiva man säger.
Jo, men man kan ju aldrig ta ansvar för vad folk plockar ur och inte.
Nej, men så är det ju verkligen. Det förstår jag idag. Och jag tror att nyckeln nu är att faktiskt belysa det också. Och varför det är så farligt är ju för att det är så nice.
Ja.
Så är det ju. Och det, så snackar jag om det idag. Men det var liksom i föreläsningar och allt sånt där. Under lång tid så kunde jag säga någonting positivt om det. För att jag var så rädd då att nej, men nu kommer ungdomar att tänka så här. Att då kan de... Det är ju liksom... Man kan ju ta sig ur det och hamna och sen föreläsa för ungdomar. Man kan gå den vägen som Nemo har gått liksom.
Mm. Det blir ju för ljuget. Men vad var din huvudroll då?
Nej, mefedron.
Mefedron? Ja, du låg på mitt golv på efedrin. Nej, det är efedrin. Men vad är det då?
Nu blir du nyfiken.
Nej, men är det någon ADHD? Nej,
nej, nej. Mefedron kallades räka, krabba.
Ja, det som luktar lite illa, ja.
Mm. Mm. Gul nyans.
Just det, det sägs att det finns områden i London där det luktar räka. För det är så många bögar som har chemsex i ett visst område.
Det var, som, det var ju gult och det var så starkt. Och anledningen till att det kallades då skaldjur eller krabba eller räka, det faktiskt stank som skaldjur.
Mm.
Och det var ju liksom, grejen med det var att det var också lagligt jättelänge.
Just det.
Och så då kunde man ju använda det och gå på krogen. Och sen när man åkte fast så hände ingenting liksom.
Nej, just det.
Jag åkte fast på Spybar såhär 6 gånger typ.
Men det är uppåt liksom.
Ja, ja, det var som en blandning mellan ecstasy och cola kan man säga.
Det är ju toppen.
Ja, jo, det var därför jag körde.
Vad kostar det också? Billigt
också. Jag körde ju såhär 3 dagars race. Jag kunde göra det, det var ju liksom så här. Helt vansinnigt. Men det var också ett supertömmande av alla depåer liksom. Så, men du vet ju hur man mår efter ecstasy.
Ja.
Tänk dig då att du kör ecstasy 3 dagar. Mm. Konstant. Hur tom blir du då?
Ja, shit. Men det är bara i flytande form eller?
Nej, det var snart.
Ja.
Och det lömska var också, det blev ju också, alltså så fort det blev olagligt, då gjorde de bara så att skaparna som satt i Polen eller Kina, de skapade bara en ny substans,
molekyl.
Ändrade en molekyl och bara skickade över. Och det var ju svinbilligt så här. Jag tror att vi betalade så här, när vi beställde från internet så betalade vi så här 10 gram för 1,5.
Åh jävlar.
Ja, jag vet. Och det sjuka var att jag kommer ihåg att jag tänkte, när jag såg dig börja härja och vara så här öppen med dina droger på Instagram, och jag tänkte så här, den där grabben alltså, han är fett skön och så där, han skulle jävla knarka med, men han tror att cola är någonting alltså. Han skulle varit med på min tid.
Ja,
det var nog bra att du inte var det,
vi känner lite FOMO här.
Ja.
Efterhand.
Ja, lite. Men alltså det var det i alla fall. Och då kände jag när jag provade det första gången. För jag hade provat liksom cola och chack och sånt där. Och det var alltid någonting med allting som jag inte riktigt... Jag fastnade inte för någonting.
Nej.
Det var liksom inte min grej.
Jag vet folk som säger att cola, man blir lite pigg, men jag känner inget mer än så. Nej. Alltså det är verkligen olika hur man reagerar.
Verkligen. Och det är ju väldigt märkligt det där. För när man själv har varit kär i någonting och så pratar andra om det på ett sånt sätt. Man bara, vad är det för fel?
Ja, men det är som att någon som säger att Bruce är 3+.
Mm,
alltså, hur kan du inte känna mer? Din, liksom, du har din kalla jävel.
Jag tycker Nick Carter är 5+ då.
Ja, men det är fint. Förlåt, får jag gå och kissa?
Ja, kör. Ja, för frågan var om du kunde relatera till känslan av att det kommer bli ett problem.
Ja, men det är lätt också att efterhand konstruera. Men jag tror det. Men jag är fan inte säker alltså. Men då kände jag att det här tycker jag lite för mycket om. Kanske mer än andra. Och sådär.
Hur snabbt blev det den här känslan av att när du krökade så kände du bara såhär, fan det här kan bli roligare, det här är ingen mening med. För mig var det verkligen så att när jag hade blivit kär i mefedronet då, för mig, så var det verkligen så att varenda gång jag drack efter det så var det såhär, jag ger mig ingenting.
Nej.
Det här kan bli roligare, vi måste ta det här vidare.
Mm. Jag minns fan inte helt ärligt. Jag önskar att jag hade typ skrivit dagbok om sånt här. Men jag kan tänka mig att det ändå gick ganska fort. Inte som att så här, det är inte värt att gå ut. Men att det alltid liksom så här, det fanns alltid den där vetskapen om att det finns en våning till.
Mm.
Och den är liksom bara 20 minuter bort.
Mm. Jag har ju grämt mig så mycket. Alltså, i början av min nykterhet så tänkte jag så här. Om man aldrig hade provat droger, då hade man fortfarande haft det här kvar. Att alkohol är ju skett nice.
Mm.
För det försvann ju både för mig och dig. Mm. Att alkohol var nice. För det var ju liksom inte nice. Det var ju ganska många år där som alkohol inte var nice, tycker jag.
Mm.
Jag blev bara trött av det. Och det gav mig ingenting.
Samma här.
Noll rus liksom.
Nej. Lite uppåt första 2 enheterna kanske. Sen blev jag trött och ville gå hem.
Mm. Det är så intressant det här, för att från att bli trött först av alla och gå hem först av alla, till att vara kvar sist.
Ja. Ja, det är verkligen av eller på.
Sjukt alltså.
Men man vill ju vara med. Man vill ju inte vara den som går hem klockan 1 varje gång. Det är tråkigt.
Mm. Ja, det är skönt att sitta här med någon som förstår.
Ja.
Men Hur lång tid, hur många år var du aktiv med liksom och ändå knarka regelbundet?
5 tror jag typ. Mm. 22 kanske, 23.
Och har du någon så här, något ögonblick där du minns att nu är det ändå på väg att bli ett problem? Jag skiljer mig från andra. Jag liksom, jag är annorlunda.
Ja, men det är väl dels några gånger när man gjort bort sig på jobbet, men också de gånger man har liksom fortsatt själv. Mm. vid köksbordet liksom, klockan 6 på morgonen. Då har man ändå känt, det här är jag nog kanske ändå ensam om att göra. Alla andra kan ändå mygga av och liksom bestämma sig för att nu är det bra. Men exakt när det var första gången minns jag fan inte. Men det var inte så direkt, så som jag minns det.
För just de här, det här etiska, moraliska förfallet som det skrivs om i liksom AA:s litteratur. Det är så intressant där, för att jag hade en massa värderingar som jag, det här, jag ska aldrig knarka ensam, jag ska aldrig knarka med mina syskon, jag ska aldrig knarka liksom massa grejer. Och jag bara bröt efter en i taget liksom. Jag fick mina syskon att knarka, jag satt ensam och knarkade. Och så när jag väl satt där, då var det bara nästa, hur kan vi skjuta på gränserna lite mer nu då? Mm. Det är så här, om jag knarkar ensam i 2 dagar, det är ju värre. Mm. Nej, men typ så där. Mm. Och det är som att man inte ser det där, hur det bara skiftar, hur det bara så här går. Liksom.
Ja, prioriteringarna ändrar ordning. Mm. Om liksom prioordningen när man är nykter är så här, inte såra andra, inte vara dum, bla bla bla. Och så plötsligt bara åker den längst ner på listan. Mm. För då är det viktigare att tillfredsställa de här primaldrifterna. Liksom. Mm. Mm. Det är obehagligt.
För det blir ju som en primaldrift. Det blir som en jurist som tar över. Liksom. Mm. Men när var det första tecknet på det här hjärtproblemet? För jag kan inte riktigt historien kring det. För det var väl...
Kort. Jag käkade grekisk sallad, betin och oliv. En tand gick av. Jag drog ut på att laga den ordentligt. Fick 2 år senare svettningar på natten och tappade vikt. Och fick bekräftat att det var en hjärtklaffsinfektion som hade spridit sig från en tandinfektion.
Det låter som en på miljonen.
Ja, men lite så. Alltså, det kan ju hända. Man ska ju reparera sina tänder ASAP och inte dra ut på det. Men jag hade också ett medfött blåsljud på hjärtat, så att det var liksom, jag hade lite högre risk. Så jag hade kunnat räkna ut om jag varit lite mer påläst liksom. Mm. Att det kunde gå så. Men man är inte prio 1 som projektanställd 22-åring inte att lägga undan 30 000 till en tand. Det är ju inte det. Tyvärr.
Men hur fungerar du i sådana sammanhang? Alltså, hörde du av dig till dina så här... För du har ju ändå ett ganska brett socialt nätverk med prominenta, kända personer. Hörde du av dig till någon och sa så här, men kan inte du hjälpa mig med det här? Ekonomiskt stöd? Eller, så här, eller är det alldeles för mycket skam i det, eller hur?
Nej, jag gjorde nog inte det. Men det borde jag fan ha gjort. Eller bara tagit ett sms-lån. Vad som helst hade varit bättre. Mm. På ett sätt. Men å andra sidan så kan jag idag känna typ, att det kanske räddar mitt liv. Alltså... Mm. Idag så ser jag ändå, förutsatt att det inte tar livet av mig, alltså att jag inte dör i förtid av det, vet man ju aldrig. Men så här, just nu känns det som att det var en kanongrej, för att det fick mig att förändra allt. Mm. Annars tror jag att jag hade kanske blåst på i, jag vet inte hur länge till. Mm. Men då kanske jag hade gått åt helvete. Vem vet, det var ett wake up call som jag kanske behövde. Mm. Men jag tiggde inte pengar då, men jag gjorde det sen. Men jag borde kanske gjort det, jag vet inte. Det är lätt att vara efterklock.
Jag har tagit ett sms-lån. Mm. Och köpte jag en 5 med förtråd. Och satte mig på snabbt.
Varför låter det lite mysigt ändå? Varför gör det?
Det var härligt. Sen så när de pengarna var slut och jag satt och var avtänd, då var det fan, lika kul.
Ångest.
Då var ångestens faste.
Vad var räntan på?
Vad fan var jo, men det var...
20%.
10 000 sms-lån, betala 14 000 inom en månad.
Ja, det är hårt ändå.
Det är hårt, och det kunde jag inte, så jag hamnade hos fogden.
Ja.
Mm. Så kan det vara, tuffa tider. Men...
Har du kvar några anmärkningar?
Ingenting.
Snyggt.
Ja. Skönt. Tack, det är fantastiskt.
Grattis.
Tack. Nej, men jag tänkte på det här med hjärtat då. Hur illa var det?
Nej, men vadå? Alltså, jag vet inte. Hjärtklass, endokardit har en mortalitet på, inte vet jag, kommer inte ihåg, 15%, men det är mest gamlingar som dör av det. Mm. Det brukar oftast hjälpa med antibiotikabehandling intravenöst i 6 veckor. Men min hjärtklaff var liksom redan för angripen av bakterierna, så att det behövdes en operation. Och ja, det är klart, en hjärtoperation är ju aldrig riskfri liksom. Men jag fick ju en väldoserad överdos av fentanyl och slocknade. Och ja, sen så var det ju ganska jobbig rehab liksom. Men det var... Det var ändå bra för mig, tror jag. Mm. In the long run. Mm. Jag har aldrig varit så bra för mig nu.
Nej. Planerar du att hålla i det då?
Ja, alltså det finns ju... Det finns otroligt mycket... saker i... den positiva vågskålen av att vara nykter nu. Och så här, okej, vad är det negativa? Ja, man mår inte riktigt lika bra som de andra. 01-03 på trädgården. Men alla andra timmar... på dygnet så mår jag så mycket bättre. Så att, det känns så himla värt just nu i alla fall. Men sen så är jag ödmjuk för att här, man vet aldrig vad som händer i livet. Och kommer en enorm motgång så vet jag inte hur jag hanterar den än. För det har jag inte varit med om. Liksom.
Nej. Jag fick faktiskt den frågan när jag gästade någon podd för några veckor sedan. Finns det någonting som skulle kunna få det till ett återfall?
Mm.
Och då sa jag att det enda är nog att något ska hända med mitt barn.
Mm.
Det är nog enda. Och då, för jag har inte tänkt på de banorna på länge. Men det är så här, man vet ju inte hur man reagerar på en riktigt, riktigt tung grej.
Nej, man kan ju inte säga nej på den frågan. Det går ju inte.
Ja, då skulle man vara orealistisk. Mm. Ja, vi går vidare. Men sista frågan om hjärtat bara.
Mm.
Har du några bestående men? Går du på någon medicin? Eller?
Står på Varan då, som är ett blodförtunnande läkemedel. Mm. Som är att kolla blodvärden varannan var tredje vecka. Sådär.
Mm.
Det är väl det. Mm. Och att det tickar så att jag... Man hör ibland när man ska sova.
Ja. Fast det kan ju tyvärr inte jag bevittna längre, som att jag inte är på dina nära vänner på Instagram stories.
Vadå? Du menar att jag lägger ut hjärttick där?
Nej, men jag fick lära mig det här the hard way när jag var med, återigen, med vår gemensamma vän Kronlund i Göteborg.
Okay.
Då såg jag över hans axel att, vad fan, Söderholm lägger ju visst upp stories fortfarande. Han har bara ändrat till nära vänner. Jag trodde att du hade lagt av med det. Jag blev så jävla kränkt, återigen.
Men vadå, jag lägger väl aldrig upp på nära vänner. Jag är väl transparent med allt, eller?
Du lägger aldrig upp stories längre.
För du måste ha hört.
Ja. Ja, ja.
Du har blockat det kanske.
Ja, kanske. Eller så är jag som har avföljt det.
Ja.
Vi har ett segment som heter Antingen eller.
Okay.
Som är ganska basic. Det är som en snäll version av pest eller kolera,
typ. Mm.
Antingen eller!
Bakom eller framför kameran?
Har ju varit bakom länge. Nu är det dags för framför.
Emil eller Jerka?
Fan. Gud, ska man börja välja? Måste man välja?
Ja.
Ja, Emil.
Det är lugnt. Jerka kommer inte höra det här. Då spelar ingen roll. Han har aldrig för upptagen med sin sandwichbutik. Värvet eller Framgångspodden?
Värvet.
Filip eller Fredrik?
Går inte. Det är som att välja som en barn. Fredrik.
Legalisera marijuana, ja eller nej?
Alltså för medicinskt bruk eller för alla?
Fan vilken bra fråga. Jag har aldrig fått den motfrågan förut.
Medicinskt, ja. Recreational, nej.
Ja, det är ett bra svar.
Mm.
Berusad eller nykter?
Nykter.
Du vill ha en tredje alternativ där, hög, eller hur?
Ja, exakt. Hög och full.
Ja, precis. Breaking news eller vem vet mest?
Vem vet mest?
Alex eller Sigge?
Det är inte så mediamän man ska välja mellan.
Mm. Välkommen till min podd.
Vad spelar det för roll?
Det finns folk som tycker det är kul med sånt här svar. Jag lovar dig.
Ja, ja. Fan, jag vet verkligen inte. Sigge.
Ja. Bra, och nu kommer vi fram till det segment som du har längtat efter så mycket. Anledningen till att du sitter här idag. Det är dags för ett ord om.
Ja, Allan Svensson. Nej.
Nej, han säger mer så här.
Nej. Nej, ja.
Allan Svensson om Alex Fullman. Vi kör ett ord om.
Ett ord om.
Alexander Bard.
Frispråkig.
Jimmy Åkesson.
Pluffsig.
Sara Larsson.
Överskattad.
Cissi Wallin.
Överskattad.
Alex Schulman.
Begåvad och ängslig. Två år som kommer upp exakt samtidigt.
Okej, okay. Det funkar. Bra. Och avslutningsvis ska vi damma av några lyssnarmail. Och ett av mailen här har vi faktiskt redan gått igenom. Det var det här om när du kom ut och hur det var. Mail nummer ett lyder så här: hej Fredrik, intressant att just du gästar Nemo möter en vän. Satt inte du i tankesmedjan och önskade honom ett återfall för ett drygt år sedan? Det borde ni prata om i podden.
Det har jag inget minne om, men det kan jag verkligen tänka att jag gjorde. Eftersom i tankesmedjan så råder det inte skojförbud. Så att, ja, så kan du mycket göra.
Jag minns det.
Ja, du minns det. Vad sa jag då?
Och jag nåddes av det när jag använde den här ruttna tjänsten när man söker.
Signal, signal. Den är inte bra för
mardrömstjänst för mig, alltså. Fy fan.
Ja, du var Alex Jolman sitter och signal, signalar er själva.
Ja, det är hemskt. Jag nåddes av det och jag blev lite kränkt som vanligt.
Jag ber om ursäkt.
Det är helt okej. Mail nummer två. Hej Fredrik. Vad hände med podden med Jerka och Emil som ni planerade? Vi är många som väntar.
Kul att höra. Det ligger lite på is. De har inte riktigt tid, vissa av dem. Men vi har en fin bild och vi har ett ramverk som vissa nu tvivlar på om det håller. De är väldigt måna, kanske framförallt Emil, om att inte bara starta en till snackpodd med sköna snubbar, utan det ska finnas ett tydligt ramverk. Och när vi stött och blött ramverket årstid nu känns som. Jag vill bara komma igång och testa. Flyger det inte så flyger det inte. Men det är också tidsbrist. Det finns, ja. Jag hoppas fortfarande att det kommer ske. För jag tror det skulle kunna bli helt okej.
Mail nummer tre. Kan du berätta om din bästa respektive värsta drogupplevelse?
Ja, men att jag gjorde misstaget att ta cola på en Bruce Springsteen-konsert. Och det var hemskt att tända av under Bobby Jean och lämna Ullevi. För att jag mådde så pissdåligt. Det var så jävla dumt och dåligt gjort. Jag ångrar så in i helvete. Bästa... Det måste ha varit någon gång i... Gissningsvis i Los Angeles. Får inget specifikt minne nu, men...
Det var någon gång för ett par år sedan som... Det var någon sommar när ni satt på något tak någonstans och typ så här... Ni hällde vatten över varandras fötter. Masserade varandras fötter, tror jag. Och för oss drogkunniga...
Ja.
Om man liksom... lyssnade på er och tänkte på vad ni gjorde, ja. Man så här, då måste det vara jättehög.
Det var min vän Fabian som masserade våra fötter och han är ju väldigt clean, men han var ju ordentligt på arslet bara, på lyset. Ja. Man blir väldigt touchy när han blir så här, masserade Jerkas fötter första gången han träffade honom. Det var mysigt. Men då minns jag inte som att jag minns att det inte bet så bra just den gången, att jag var lite besviken på det. Men fan vad tråkigt, jag måste komma på något bra minne nu för helvete.
Och du får inte svara när du kollar på Animal Planet när du är ed, eller vad du brukar göra.
Nej, det är ju för toppen. Men, men någon gång... Det var hemskt också att vara hög i Las Vegas. Fick sån jävla paranoia. Bara såg snutar överallt och bara gick runt och mådde piss. Och sen så började jag bläda näsblod. Fick det blåsa upp det i rumpan med sugrör. Gick inget bra alls. Det var också fruktansvärt.
Fan vad äckligt.
Ja.
Ja.
Men det finns ju andra gånger bara när man liksom har varit i LA och dundrat i en Uber med... Uber säger man inte. Uber. Med sin liksom favoritmusik på väg ut till någon härlig... bar.
Och då är alltid resan bättre än målet.
Ja, sitta och köra i tryggt rum i en taxi, det är fan mysigt. Ja, men första gången var jag jävligt och helt sinnessjuk ändå. Alltså så här, på en liten mysig bar i LA. Och bara, plötsligt så bara färgfilm, alla samtal blev intressanta, världen blev så jävla spännande, man bara ville veta, man bara ville höra vad folk hade att säga. Det kan jag tycka är tråkigt ibland, man sitter ju nykter på fest och bara så här, jag är inte intresserad av vad du var att säga. Det är så hemskt. Men också hade jag varit hög så hade jag inte varit genuint intresserad. Det hade också bara varit kemikalier i kroppen som gör att jag är intresserad. Så egentligen är det väl ingenting att sakna. Men jag kan sakna det där att vara, jag vet, vara så ivrig att bara kasta sig in i samtal.
Mm. Ja, men så var det ju för mig i början på rusen. Men sen alltså, när man hållit på en dag eller två, då var det snarare så. Då var jag så tom att liksom, jag kunde inte få fram ett ord med människor.
Nej.
Jag kunde sitta med kompisar och vi kunde så här ha musik på och så skulle man säga någon skulle byta låt och man kom inte på en enda låt för man var så tom.
Ja.
Så jävla läskig grej alltså.
Ja, jag kunde också tappa talförmågan. Men sen, när det slutade alltid bita för mig framåt morgonkvisten, så då, det fanns ingen poäng för mig att köra på i flera dygn.
Nej, ja, det var ju bra att du höll på med cola då.
Mm.
Får vi säga då.
Tur i oturen.
Verkligen, alltså, det var ju det som var det bästa och det värsta med min drog, att jag höll på i flera dagar liksom.
Mm. Jobbigt för kroppen.
Kan man säga. Mm, nästa mail. Fyra. mail nummer fyra. Hej Fredrik, vill du ha familj och barn?
Ja, kanske faktiskt. Man börjar känna det. Det finns, nu måste man hitta andra, annan mening i livet. Och det hade väl säkert varit otroligt. Men det är ju inte inom en 3 veckors period, det är det inte.
Nej.
Men det, alltså, jag kan känna att det börjar smyga sig på någon slags ett embryo till en tanke om det, absolut. Men stökigt.
Va?
Stökigt.
Ja, det är ju det.
Surra och köpa ett barn i USA som Bindefält. Det kostar flera miljoner. Ja, sponsra mitt barn. Kvinnor, ta min... Är det någon som vill föda mitt barn, så hör av er.
Ja, men verkligen. Mail nummer 5. Hur mycket gick du ner av 16 weeks of hell? Och är träningen något du kommer att fortsätta med?
Jag gick upp.
Ja, okej.
Okay. Jag...
Men hur mycket procent kroppsfett gick du ner?
Ja, men jag gick kanske från 13 till 607.
Mm.
Men jag gick upp ett kilo i vikt, ren vikt då. Men många går det där för att tappa vikt. Jag var inte morbidly obese, utan jag gick dit för att jag ville liksom må bättre. Och så för mig blev det ganska snabbt att börja bygga muskler istället. Och träningen har ju blivit lite ett substitut. Jag får ju tokångest om det går mer än 2 dagar utan att träna. Mm.
Men du lyckades med dina uppsatta mål?
Ja, alltså jag hade inte exakta mål. Men så här, jag vill liksom ner på någon slags runt liksom, Brad Pitt i Fight Club-nivå på kroppsfett. Mm. Och det lyckades jag med.
Mm.
Och det var ju en jävla känsla ändå.
Grattis.
Mm, tack.
Nästa mail lyder så här. Vad tycker du om Alexander Pärleros?
Jag kan tänka mig att om jag hade suttit med honom och pratat så hade jag tyckt jättemycket om honom. Men jag har lite svårt för hans produkter. Det ska jag vilja erkänna. Men jag vet ofta att när man väl träffar en människa eye to eye så är det ofta toppen. Mm. Alltså. Men han kan framstå lite platt ibland. Det kan jag tillstå att jag tycker.
Mail nummer 7. Hej Fredrik, jag har lite frågor om din relation med Julia Frändfors. Jag såg att hon pratade om detta i någon podd, men jag skulle vilja höra din sida av myntet också. Ni var väl bästa vänner, sen bröt ni och nu har ni försonats vad det verkar. Kan du ta oss igenom turerna?
Nej, jag vill inte prata alls om det faktiskt.
Det respekterar vi.
Mm.
Mm. Fint ändå att du fick passa på en fråga.
Mm.
Mm. Fan alltså, det finns integritet.
Så han förvånat.
Ja. För mig är det bara så, va? Kan man svara nej på frågan?
Ja.
Vilken grej.
Ja.
Mail nummer 8. Hej Fredrik, hur går det med stand-up-karriären? Planerar du att fortsätta med det?
Jag gjorde ju en halvhjärtad comeback på ett evenemang som Peter arrangerade i Uppsala, så Peter älskar, och då blev jag liksom inbjuden. Så att då fanns ju en beställare. Och då kändes det så här, ja men det här kan jag absolut göra för att någon vill ha mig där. Någon vill ha mig. Någon har liksom frågat mig. Då kan jag tycka att det är kul. Men så här, gå ner själv och boka på sig själv på Big Ben på Folknagatan, det känns inte lika härligt. Jag är rädd för att jag inte riktigt har drivet som krävs för att harva på där nere och bli riktigt bra på det. Men när jag väl gör det så tycker jag att det är underbart. Så att, ja, man ska aldrig säga aldrig.
Du vill ha 100 pers som är där för dig.
15 000 helst.
Ja.
Jag fick ju vara förband hos Schiffert på Bråvalla för ett par år sedan.
Mm.
Svårt att gå från 3000 i tält med liksom hög scen och bra ljud till att gå ner på Big Ben efter det liksom. Men jag vet inte, det finns något i det där som jag inte kan inte bortse från att jag dras till det, men jag är rädd för att jag inte orkar lägga ner de där 10 000 timmarna på det.
Nej, jag förstår. Vi börjar närma oss poddens slut.
Mm.
Vi har en grej kvar som heter Nemos känsliga fråga. Du är nervös nu?
Ja, ja, verkligen.
Nemos känsliga fråga.
Det lyder så här. Med risk för att du ska tycka att jag är cynisk nu, och rätta mig gärna om jag har fel, men ja, here we go. När vi sågs för första gången på ett 12-stegsmöte så blev jag först väldigt glad att se dig, men min glädje byttes snabbt ut till en lite olustig känsla av att du var där av fel anledningar. Typ för någon produktion eller bara för att göra narr av oss på din Instagram. Detta på grund av ditt tidigare hån av min nykterhet. När jag berättade det här för dig efter mötet så blev du nästan lite stött av hur jag kunde tro en sån grej. Men faktum är ju att du har varit ganska gränslös och hård på Instagram genom åren. Och detta är en känsla som hållit i sig lite grann sedan dess, framförallt nu när jag har lyssnat på din podd. Jag fick en liten tråkig känsla av att du vill kapitalisera på 12-stegsprogrammet snarare än att du verkligen vill göra programmet på riktigt. Eller hade du gjort den här nykterhetsgrejen om du inte fått frågan om att göra en podd? Hur tänker du kring dessa tankar? Och är nykterheten något som är på riktigt? Eller är det bara ett tillfälligt experiment?
Kan du ta om frågan? Jag kan utveckla ditt resonemang. Jag tror att det kanske finns korn av sanning i det du säger. Erkänner jag väl lite motvilligt, men om jag ska vara helt transparent så tror jag att podden blev en sporre att göra programmet. Och jag gick dit i början ganska mycket för att jag tänkte att det skulle vallraffa lite och att det skulle bli content. Och sen ju längre tiden gick så insåg jag liksom att så här, men det finns ju någonting väldigt fint i de här rummen, och det är människor som vill väl, som är jävligt liksom ärliga och genuina i sin vilja att föra lösningen vidare. Så jag tror att jag förhoppningsvis förändrades lite under resans gång och blev mer och mer, gick dit mer och mer for the right reasons, så att säga. Men det är klart att jag på något sätt har kapitaliserat på det. Så kan man ju säga. Alltså, jag har ju gjort innehåll av det. Och jag tror att jag kanske gick dit i början med större iver än vad jag hade gjort om det inte var så att jag gjorde en podd. Men jag kommer ju heller inte på något sätt att jag kom på poddidén. Men absolut, det finns absolut korn av sanning i det du säger. Så är det då. Och jag har ju tappat det lite grann med mötesgåendet. Jag vill verkligen inte vara en sån egoist som tar lösningen och sen går därifrån och inte ger tillbaka. Men jag har tappat det där lite grann. Men det är inget jag vill, utan jag vill ju gå på ett rimligt antal möten i veckan. Jag tycker inte att det är rimligt att gå på 4, 3, 4. Jag tycker det är lite mycket. Men kanske 1 eller 2.
Jag tror du skulle bli en fin sponsor.
Det är också varit det som är lite läskigt, tycker jag. Att här, sitta där och räcka upp handen och så ska man ge det här vidare till någon. Det har jag ju känt mig lite osäker på. Liksom. Mm. Men det antar jag att de flesta gör första gången.
Alla.
Har du sponsrat många?
Några stycken.
Ja.
Fast jag väntade också 1 år in i nykterheten innan jag vågade sponsra. Av samma anledningar.
Ja.
Jag tänkte så här, vad har jag att ge vidare?
Ja, man känns inte så jävla, alltså så här.
Det finns så många mycket bättre än mig, varför ska man ta mig och sådär?
Ja, precis, som folk som är med 10 år känns ju ändå som att de är bättre lämpade.
Men det är ju så att det är ju verkligen learning by doing.
Ja.
Alltså ingen är ju bra på det i början.
Nej.
Så jag började sponsra och sen så hade jag bara kontakt med min sponsor genom hela den processen liksom.
Mm.
Jag ringde min sponsor innan varje möte med min sponsor liksom.
Mm. Jag är också lite rädd för att jag skulle ha svårt för att motivera vissa grejer. Om jag får en sponsor som är lika liksom trulig och lite kritisk som jag, så varför ska jag stå på knä och be den här bönen, bla bla, då skulle jag kanske ha svårt att motivera vissa av de sakerna. Utan då skulle jag bara kunna säga att det är så jag har gjort det liksom. Och jag tycker själv inte att alla argument alltid håller liksom. Men
nej.
Ja.
Du får väl ge det ett tag då, tills det liksom växt in, och sen så kanske du kommer fram till att du vågar prova det sen. Alltså som sagt, det är ganska få som gör det direkt, tror jag. Men jag har aldrig mått så bra i min nykterhet som när jag sponsrade andra.
Nej.
Och det säger jag inte bara för att sälja in det.
Nej.
Det finns ingen häftigare känsla än att liksom se hoppet tändas i någon annans ögon.
Mm.
Det är ju så jävla mäktigt alltså. Mm. För det är liksom på riktigt.
Det är bättre att ge julklappar än att få.
Ja, fast det är det inte. Det är bara myt.
Okay.
Ja. Du, hur kändes det här då?
Ja, men det var förutom några några minnen som du påminner mig om. Men det var ju också spännande, tycker jag, att det fanns lite skav. Så var det en mycket angenäm upplevelse.
Vad fint att höra. Jag är tacksam att det äntligen blev av.
Ja, kul.
Vi säger tack och hej.
Tack.
Hej.